Skånes Premier League-podd sammanträder igen tisdagen den, vad är det? 17 va?
Kan det nog
ja,
vara.
Det april. Mm.
Jag hade namnsdag igår, det var ingen som uppmärksammade överhuvudtaget. 16 april, Patrikdagen. Shoutout till alla Patriks där ute. Vi hade namnsdag igår. Mm. Big up. Vi har fått en vinnare utav Premier League säsongen 2017-2018. Vilken skräll. Vi har inte känt på oss det här sen någon gång i september. Vilka det var som skulle ta hem det här till slut. Snacka om defilering och att leda från start till mål. Mm. Det har inte riktigt varit någon snack om att Manchester City skulle vinna den här titeln.
Nej, det var väl där i början av ligan där Manchester United såg heta ut. Då var det ju ändå snack om att det skulle bli ett slag i Manchester. Men ganska snabbt så sprang City iväg. Och efter att de vann den där matchen borta mot Chelsea där på hösten, då kändes det som att de var på en egen nivå i den här ligan.
Mm. Måste ändå kännas konst eller lite tråkigt för spelarna att fira titeln på det här sättet. Jag vet att de alltid svarar liksom att man vill säkra titeln så snabbt som möjligt, men det måste ändå kännas lite mer speciellt att få göra det ute på planen och inte i kavaj.
Mm. Och ni som följer sociala medier är också medvetna om att City har firat det här rätt länge. Videon som då spreds via den här vad är det? Det var en teleoperatör som de samarbetar med då från Förenade Arabemiraten. Delade en video på ett firande som var kanske det värsta man har sett. Alltså vad är det där? Alltså ni som inte har sett det får leta upp det på något sätt. Det finns på många ställen, det är en googling bort bara. Men det är alltså, det är spelarna som firar på en fotbollsplan. Det hela är helt stageat. Det måste ha varit inspelat för ganska länge sedan. Det är massa skådespelare, det är massa folk, det är, och sen är det någon konstig påhittad plastig ramsa som överhuvudtaget inte sjungs på Manchester Citys läktare.
Sjungs inte inom fotbollen överhuvudtaget.
Nej.
Jag förstår inte alls var de fick det ifrån.
Och det är liksom de här låtsasfirandena och spelarna är ju där liksom, de är ju med och är framför kameran här och det har spelats in för länge sedan. Alltså vad är det här? Vad är det här? Jag blir så frustrerad på det här.
Alltså jag tycker ändå att man lyckas, eller för det mesta lyckas jag glömma bort att det är liksom oljepengar i grund och botten i Manchester City. Men den här videon, den liksom gör ju, den påminner ju om det faktumet, just eftersom att det känns så långt ifrån fotbollsvärlden som det bara går.
Alltså den är så hemsk.
Man har ju sett både det ena och andra, och det här är väl bara ett tecken i tiden på att det är ditåt vi går. Jag bara undrar, någon måste ju under den här processen när den här framställs, för som sagt det har varit klart ganska länge att de ska vinna ligan, så de lär ju ha jobbat på det här under ganska lång tid. Någon borde ju ha bara sagt stopp mitt i allt upp i det här och att vi ska nog steka det här, men uppenbarligen inte.
Jag satt och väntade på Mendys reaktion på Twitter. Jag hoppades att han liksom, han brukar ändå vara ganska frispråkig och säga vad han tycker, men det kom aldrig någonting. Nej, så jag vet inte om de har tystat honom på förhand.
Men spelarna måste ju hata det här också. Jag vet ju att supporterna skäms ögonen ur sig. Alltså City-supporterna skäms ju ögonen ur sig när det här sprids.
Jag hade ju hellre sågat av mig benet än att ha varit med i en sån här film när jag spelar.
Ja, det är stenhårt. Men Manchester City är i alla fall värdiga vinnare får man ju säga. Det har ju varit mycket snack om det här är det bästa liksom laget som vi har sett under Premier League-eran och så vidare. De kommer ju eventuellt, de har ju ett ganska lätt program nu kvar. Det är väl bara dessutom inga lag som har någonting att spela för längre. Ligan är ju på något sätt avgjord åt alla håll och kanter. Vi kommer komma in lite mer på det sen. Men har nu 5 matcher kvar att spela tror jag. Och behöver vinna 3 utav dem för att slå nytt poängrekord i Premier League. Det är ju då Chelsea som har det på 95 poäng va?
Stämmer.
Från säsongen 2004-2005. Och Manchester City ligger just nu på 87. Så de behöver ta 8 poäng till för att gå förbi 3 poäng per match. 3 segrar, 9 poäng. Så är de förbi. De kan mycket väl ta mer än så. De kan faktiskt fortfarande nå då 100 poäng. Drömgränsen. Som ju ingen har varit i närheten av egentligen. Det hade ju varit något, bara för att befästa hur jävla överlägsna de har varit den här säsongen i ligaspelet, ska sägas. Men ja, vad rankar ni det här laget då? Bland. Vi har ju några, vi har ju varit inne på det. Vilket är det bästa laget? Vi har The Invincibles, Arsenal-laget. Vi har Chelsea-laget som typ aldrig släppte in mål och som har poängrekordet. Vi har trippel säsongen 99 med Manchester United. Vi har också 08-09-laget med Manchester United som var
07-08,
förlåt, som var oerhört, oerhört bra. Det är väl de som har den största segermarginalen, tror jag. Det skulle de också, kan de också slå sitt?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att det laget är nog den där som vann 2000-2001. Då var de ju extremt överlägsna.
Just det, så är det.
Eller 99-2000.
Jag tror det är 16 poängs... 18 poängs skillnad från ettan till tvåan är den största segermarginalen. Jag tror att City har 16 poäng nu till Manchester United.
Okej.
Okay. Så att... om United då hänger i, så kan de undvika att bli av med det rekordet då till ärkerivalen, eller lokalrivalen i alla fall, Manchester City. Ja, så att lite i alla fall siffror på att Citys säsong har varit någonting utöver det vanliga.
Alltså för min del så tycker jag nog att det dröjer ännu en säsong innan man på riktigt kan veta var City ja, men ja, hur pass bra de är jämfört med andra lag så här. Alltså den här dynastin som de pratar om att de vill bygga, lyckas de fortsätta på den här inslagna vägen även nästa säsong? Då kan jag tänka mig att det kanske är det bästa laget någonsin i Premier League. Jag tycker det är rätt tråkigt ändå att alltså, just med Champions League-spelet och att de åkte ur kuppen mot Wigan och sådär. Jag tycker ändå att det svärtar ner lite ändå på något sätt.
Men gör det verkligen det? För när vi pratar om Invincibles, Arsenal, de vann ju inte ligan året före. De vann inte ligan året efter. Det är en säsong där de presterar. Och det är det som vi ofta säger är det bästa vi har sett i Premier League. När vi snackar om spelstil, liksom fotbollen, poängskörden, obesegrade, överlägsenheten och så vidare. Och de åkte ju också ut i Champions League mot Chelsea, men det är ingen som pratar om det idag när Wayne Bridge dundrar fram och dunkar in en boll i bortre hörnet på Highbury och sparkar ut Arsenal i Champions League när de hade en jättemöjlighet att vinna Champions League. För det var ju faktiskt Porto som vann det året. Det hade ju varit ett gyllene tillfälle att ta den där triumfen i Europa. Jag tycker inte att det svärtar ner så mycket City-säsong att de åker ur i Champions League. Utan jag, om vi bara tar ligaspelet så tycker jag att de är... För mig är det det bästa laget jag har sett i Premier League tillsammans med Arsenal när de var som bäst. Men om man tittar på överlägsenhet så har ju... Om man tittar på City så tycker jag de har varit minst lika överlägsna som Arsenal var då. Och
de tar fler poäng.
De tar fler poäng. Och de avgjorde ligan tidigare. Man ska veta att
Arsenal kryssade ju många matcher den.
Väldigt många matcher. De ledde inte ens ligan Arsenal i januari. Utan när vi gick in i januari det året så ledde Manchester United ligan. Men den här säsongen har det ju inte varit något snack egentligen från september och framåt att Manchester City har suttit i förarsätet. Och
om man ser ihop den här streaken med 18 raka segrar som är den längsta någonsin i den här säsongen också. Det är framförallt under den perioden så nådde man kanske en höjd som ingen annan har gjort tidigare. En högsta nivå och ett spel som ingen verkligen kunde rå på någon del av matchen.
Nej. Man tittar på ligavinnare så hade de ju tagit fram statistik i Sky Sports där på vilket bollinnehav ligavinnare haft genom åren. Och det har legat på max 56%. Och så ner till Leicester som var 40% ungefär. Som var en one-off. Men ja, som mest 56%. Och sitter ju uppe på 72% det här året. Och det säger någonting om att visst, fotbollen har förändrats. Det har den gjort. Och det är en stor del i det hela. Men också hur de har lyckats faktiskt förändra synsättet på hur man kan vinna en liga.
Ja, alltså för mig har de ju också varit här, gud, man har suttit här och hyllat dem vecka in och vecka ut i princip. Och jag menar, under hösten tyckte jag de kändes totalt allsmäktiga. Sen tycker jag att man har sett att de har kommit ner lite grann på jorden emellanåt den senaste tiden. Och tittar man framåt då till nästa säsong, så kommer ju motståndarna vara mer beredda på vad de ställs mot. Vilket får mig att tro att de kommer vara betydligt mer sårbara nästa säsong jämfört med hur det har sett ut. Ja, särskilt under hösten. Så att det blir som ett extra test för dem, om de klarar av att behålla den här, ja men ta 18 segrar i rad igen. Det tycker jag ska bli intressant att se.
Ja, och man gör det ju ändå, även att man inte säkrade titeln mot Tottenham, så gör man ändå på ett imponerande sätt den här helgen. Efter en väldigt tung vecka, vi var inne på det i förra podden, hur Pep hade kanske sin tyngsta vecka sen han kom till Manchester City. Hade man förlorat den här matchen mot Spurs, hade det alltså varit den sämsta resultatmässigt sedan perioden på 12 år för Manchester City. Så man går ifrån att ha den bästa säsongen kanske i Premier Leagues historia till att klubben har sin sämsta period på 12 år under samma säsong. Nu hittade man ju tempot igen, man hittade spelet borta mot Spurs på Wembley, och City såg ju framförallt i första halvleken sådär alltså oslagbara ut, som de gjort under perioder. Och anfallen och spelet och målen som de gör, det är ju det är oemotståndligt faktiskt.
Ja, verkligen. Det var en påminnelse om att de inte har liksom glömt bort hur den där fotbollen ska spelas, utan de kan skriva upp den dit. Och vi ska inte glömma bort heller de här förlusterna de hade, så har vi faktiskt spelat en del bra fotboll i de matcherna också, bara det att de har slarvat bort det, inte minst i derbyt mot Manchester United. Men åka dit till Wembley, spela på det sättet de gjorde,
städa mot formstarka undan Spurs som ju inte har förlorat på jättelänge liksom.
Städa undan Tottenham på det sättet, det är bara att ja, det är bara att inse att det är så värdiga mästare det kan bli.
På något sätt också det är synd på ett sätt att de inte får fira segern, utan att titeln sen blir dagen efter när Manchester United förlorar, chockförlust mot avsågade superjumbon West Brom, som liksom inte har varken något att spela för egentligen, eller någonting annat, någon som kan spela fotboll känns det som i det där laget. Men åker dit och vinner inte speciellt, alltså inte övertygande på något sätt, men det var en bedrövlig föreställning. Men det kan vi, alltså det finns en konspirationsteoretiker i mig som säger att Mourinho, han gläds nog lite åt att City inte fick fira det här med en seger, utan de får titeln nu så här dagen efter när de inte står på fotbollsplan.
Jag tror mer på Moore-effekten i West Bromwich.
Eller Pardew you out-effekten, ja. Bara att han försvann liksom.
Kan vara det också. Nej, men det är ju frapperande tycker jag hur Manchester United kan falla ner på den nivån med de spelarna de har tillgång till. Och när jag såg matchen så blev jag bara ännu mer övertygad om att de behöver göra ett tränarbyte. Visst, de kanske slutar till slut tvåa i ligan. Det är möjligt att de gör det.
Det gör de väl förmodligen.
Ja, vi får ju se. Förlorar de mot West Brom kan ju förlora vilken match som helst. Men de kan sluta tvåa i ligan. De har ju såklart vunnit ett antal titlar sett under den senaste 12-månadersperioden. De skulle potentiellt kunna vinna FA-cupen. Men trots de här titlarna så för klubbens skull och för spelarnas skull så behöver de göra ett tränarbyte. Jag tror att han kommer att vara kvar nästa säsong. Jag tror att i sommar så kommer de göra jättemisstaget att sälja Anthony Martial. För att Mourinho får inte ut hans potential. Han kommer blomstra i en annan klubb. Och han kommer läggas till listan med Kevin De Bruyne och Mohamed Salah på listan på spelare i framtiden som Mourinho har slarvat bort.
Alltså Nu vet jag att det aldrig kommer hända. Jag menar, det är United och Liverpool och så vidare. Men jag menar, alltså, jag hade ju tagit Martial till Liverpool vilken dag som helst. Han hade kunnat konkurrera med Mané på till vänster i den där fronttrion och bli en världsspelare.
Är du bara titta vilka klubbar som är intresserade av honom. Bayern München, Juventus, det är lag som är bättre än vad Manchester United där. Så det säger väl någonting om att det finns potential i den spelaren. Han är fortfarande väldigt ung. För mig så är det waste of talent att han spelar under Mourinho med den defensiva filosofin, tyvärr.
Mm. Mm. Det gynnar ju inte heller United att spela på det här sättet om man nu vill locka andra spelare till klubben i sommar. Det är väl klart att får en spelare, säg Dybala, chansen att välja mellan City och United, så känns det väl mer troligt att man väljer City baserat på hur de spelar och vad det finns för ambitioner. Det är väl klart att fotboll går ut på att plocka poäng, och det har ju United gjort också, men sen har det ju inte sett, det har ju inte sett övertygande ut speciellt många gånger.
Nej, det kan man ju, alltså i perioder, alltså det.
Oj, nu.
Bingo, för fasen. Och det är min telefon som
ja, det är klart det är. Vi andra har ju lite hyfs här att stänga av våra telefoner.
Precis. Så
att, eller i alla fall sätta på ljudlös. Så att,
bingo indeed. Det går dessutom helt av mig i vad jag skulle säga.
Ja, det var kanske lite hårt att säga att de inte har sett övertygande ut. Nu
jämför jag kommer ihåg att de gör en väldigt, väldigt bra halvlek mot Manchester City för bara en vecka sedan. Och Pogba visar vilken spelare han är och sådär. Men
jag tycker väl snarare att man har sett det för lite den här säsongen. Så kan man kanske uttrycka det.
Alltså det är väl lite det här med jag vet att Gary Neville var inne på det i förrgår också i sin analys av matchen. Det här med att vissa spelare, att det är inte harmoniskt att vissa spelare går ut och de kan spela på en helt annan nivå än vad de gör. Men någonstans så reflekterar väl det tillbaks till Mourinho. Om inte spelarna kommer upp i nivå varje vecka utan går runt och är omotiverade i långa stunder, och sen när det väl är dags och när man väl känner en inspiration och man har något att spela för, ja, men då kan man komma upp och spela på en helt annan nivå än kvalitet plötsligt. Jag vet inte.
Jag tyckte rapporterna från derbyt kring det här var som sades i halvtid i omklädningsrummet i United pekade lite på att det inte hänger sådär jättemycket på Mourinho egentligen. För så som det verkade så var det ju spelarna med som bestämde sig för att nu går vi ut i andra halvlek och ger allt. Att det inte var riktigt Mourinho som var något taktiskt geni på så sätt, mer än att Pogba kommer fram lite mer i planen i andra halvleken, men det var kanske på hans eget initiativ, vad vet jag, men det visar ju lite att han kanske inte är så viktig för United som lag.
Nu pratar vi ändå om laget som förmodligen, skulle jag säga, kommer komma två i ligan och som ska spela FA Cup-finalen mot Spurs, inte alls
semifinal.
Så att det är ju inte så att det har varit en dålig säsong för Manchester United.
Men det kommer ju i alla fall ställas i paritet mot vad grannen gör. Och de har ju investerat ungefär lika mycket pengar. Och de har den högsta lönebudgeten i ligan. Och det är klart att då förväntar man sig att de ska kunna konkurrera på samma sätt. Och det har de ju inte gjort på tillnärmelsevis. Men sen är det ju också det där att om man tittar på den fotbollen som Liverpool spelar, så är det underhållande att se Liverpool spela. Medans jag tror att publiken på Old Trafford, fansen runt om i världen, känner att vi har lagt så här mycket pengar på spelare, men vi har inte fått mer än så här.
Några har ju lagt pengar på biljetter till matchen mot West Brom också.
Ja, precis. Det är också. Jag tror det är det som är, där är det stora problemet. Tabellpositionen är inte något problem i sig när City har nått enorma höjder och när de uppenbarligen är på en egen nivå i den här ligan, även jämfört med de andra starka konkurrenterna som Tottenham och Chelsea och Liverpool och så vidare. Men att United spelar den fotbollen de gör, det är det som är det stora problemet för Mourinho. För mig så är det ett problem som kommer hänga över klubben tills de har bytt tränare. För att han kommer inte ändra sig.
Nej. Toppen avklarad. Botten. Ja, det är inte så mycket annat att säga än att det är färdigt i stort sett. Det är klart att det finns. Det är inte liksom matematiskt helt klart, men man har ju svårt att se något av de här lagen. Stoke hade ju behövt få med sig den där trean igår kväll mot West Ham, men det är liksom så symptomatiskt för ett lag som inte funkar. Och jag menar, bara det heter Crouch och Andy Carroll som gör målen i matchen, det säger något om hur sorgligt botten på den här tabellen faktiskt är. Och de är inte bra, de här lagen. De är inte bra.
Nej, Crouch var ju het inledningsvis på säsongen. Han stängde väl in några då.
Ja, men det säger någonting när Peter Crouch 37 eller vad är han? 38,
han är väl
var det född 80?
Nej, 81 va?
Ja, 81, ja.
Ja, jag tror det.
Ja, men det är sant, då är det bättre med en Glenn Murray därifrån,
ja, men precis.
Född 30 januari 81.
Ja, så 37 år gammal. Att det är han som ska liksom visa vägen för ett lag som ska konkurrera i Premier League. Det kan ju inte behöva vara så. Och så tappar man då den här trean som Stoke verkligen hade behövt för att kunna hänga på. Blir en poäng mot West Ham, och nu ser ju Stoke också avsågad ut.
Ja, jag kollar på deras program här. De har ju ganska tacksamt program. Burnley hemma, Liverpool borta är tuff. Men sen har de alltså Crystal Palace hemma och Swansea borta. Så potentiellt kan de i alla fall drömma om 9 poäng på de här matcherna. Och...
Men det är ju ett lag som inte har tagit 9 poäng på.
det är korrekt.
Ja, sen i julas eller något sånt där, så att,
tänk vad lovande det såg ut. Det var väl deras första hemmamatch när José gjorde sitt enda mål i Stoke mot, och de vann mot Arsenal. Då tänkte man ju att
andra omgången, stämmer, 19 augusti.
Tänkte man ju att ja, men det där ser ju kul ut. Det blev inte så roligt.
Och det hade kunnat vara ännu värre för dem, för att nu fick Swansea bara med sig kryss då från hemmamatchen mot Everton. Det var ju ett ganska sent mål, så de räddade den poängen då för Swansea, va?
Ja, 71.
Men hade Swansea vunnit den, då hade det varit Crystal Palace på 17 plats istället. 34 poäng. Nu är det bara då 5 poäng för Southampton och Stoke. Men mina 5 poäng, det här är ju två lag som liksom, de behöver ju en halv säsong på sig för att ta 5 poäng, känns det som.
Ja, dessutom har ju Swansea en match mer kvar att spela. Dock har de tuffa matcher nu. City borta, Chelsea hemma, Bournemouth borta, Southampton hemma. Den är tacksam för Swansea näst sista omgången. Och sen Stoke hemma. Och det innebär ju att de avslutar med 2 hemma. Skulle de förlora båda dem? Nej. De tar ju såklart ett avsågat Southampton i näst sista omgången. Och då kan det vara finito för Stoke i sista matchen där.
Ja, vilket innebär, vad vi kan se från den här tabellen nu med Huddersfield som fick med sig 3 poäng till slut, va? Mot Watford, att vi har 3 stycken nykomlingar som hänger kvar. Det är glädjande, som vanligt.
Ja, det brukar ju bli så. Trots att de är bottentippade så brukar de ju faktiskt hanka sig kvar och klara sig. I alla fall minst 2 av dem. Så ja, det ligger väl i linje med hur det brukar vara.
Hopplösa Newcastle nu uppe på 41 poäng efter en till seger i helgen. Vad är det som händer? Vad är det som händer i Newcastle?
Ja,
det här är ju laget som inte ska kunna spela fotboll. Championship-truppen. Som inte skulle ha i Premier League att göra.
Men återigen så smart och Benitez och sänka ribban och förväntningar direkt. Inleda lite knaggligt för att sedan avsluta extremt starkt. Det är jättebra.
Bara slå Arsenal också. Visserligen ett Arsenal som inte har jättemycket att spela för, men ett Arsenal som tar ledning.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Again. Vänder och kommer tillbaka. Det är ju vansinnigt starkt. Det är ett annat ljud i skällan på Fredrik Jönsson här på redaktionen nu när man tar upp det. Han ser en ljusning. Men Stoke som sagt igår, Southampton hade ju chansen. Han hade 2-0 mot Chelsea. Alltså den här matchen som var så viktig.
Och förlorar man den typen av matcher, då åker man ur. Det brukar vara, alltså alla lag som åker ur brukar ha den där typen av referenspunkt under säsongen där liksom, vad ska jag säga, där ja, den typ av match man tappar en ledning och sen blir det liksom en mental smäll också. Mm. Det här var ju såklart blytungt. 2-0 ledning, 20 minuter kvar. Giroud av alla människor, han är väl i och för sig en av de bästa inhopparna man kan ha. Mm. Men kommer in och gör 2. Och ja, jag kan inte se någon annan utväg än att de ryker.
Och det andra helgen i rad också. Nu hade man 2-0 visserligen, tappade 3-1, men man ledde 1-0 mot Arsenal. Och man hade 2-2 med, ja, bara några minuter kvar att spela. Ja. Tappade den matchen till 3-2. Här har man 2-0 mot Chelsea hemma. Man tappar den. Alltså det är två stycken mot så bra lag. Så att man liksom så här, jag vet inte. Det studsar inte med Southampton, utan vi kommer studsa hela vägen ner i Championship för dem.
Det är lite märkligt också, för att jag tyckte själv att inledningsvis under säsongens gång, att ett av deras största problem har varit att de inte har gjort så många mål. Alltså en sån som Gabbiadini, som man tyckte var extremt spännande förra våren, har liksom inte alls levt upp till förväntningarna. Men nu på slutet har man ju börjat släppa in en massa mål istället, och då funkar det inte alls. Ja, precis. Trodde att den delen skulle täppas till i alla fall, men nej, inte ens det.
De har ju kryssat 13 matcher i ligan, det är extremt mycket. Säg att de hade vunnit 5 istället av dem, det hade varit 10 poäng mer, då de legat 11 i tabellen. Så ja, det man kan säga att det är små marginaler också. Sen är det klart att du måste kriga för att få de där marginalerna med dig. Men
titta på, är det kanske det på pappret bästa laget som har åkt ut ur Premier League, i alla fall på länge?
Sen Newcastle för ett, alltså då menar jag tillbaka på när de åkte ur med Colocini och de här. Ja. Du kan inte komma på någon bättre lag som åkte ur.
För men menar, du har en
Tadic, du har en
Tadic, du har Ward-Prowse, du har Davis, du har Lemina, du har Gabbiadini, du har
Bertrand.
Du har Bertrand som är liksom en landslagsback. Ja, det borde inte se ut så här för Southampton, tycker jag. Men de tappade Van Dijk i januari. Visserligen hade Van Dijk inte gjort någon jättefin säsong.
Lemina glömde du.
Nej, jag sa Lemina.
Forster, sa du han då?
Så inte
han
Forster.
Sitter på bänken nu.
Ja. Det funkar inte. Sen är det så här att har man då blivit brandskattat säsong efter säsong som Southampton har blivit och tappat alla sina bästa spelare, fått bygga om, fått bygga nytt mittfält, fått bygga nytt försvar, fått bygga nytt anfall så många gånger, så förr eller senare så trillar ju hjulen av. Det är ju bara så.
Jag kan inte komma ifrån det där ändå, att de sparkade Puel för att de inte var nöjda med den placeringen. Var kom de ens förra säsongen?
8 tror jag. 8. Var det inte det? Jag tror det. Jag tror de var det.
Det visar väl lite att man fick lite hybris ändå på något sätt. Ja. Man begärde väldigt mycket. Mm. Det är inte helt enkelt det där att sätta att man ska spela en rolig fotboll och samtidigt som man ska plocka poäng och
samtidigt som man tappar viktiga spelare.
Mm. Det är svårt att få det.
Det är klart, hade de fortfarande haft Van Dijk och Mané och Wanyama och
ja, men det behöver inte gå så långt tillbaka. Jag tror det räcker med att säga, hade de fortfarande haft Van Dijk, alltså där, punkt. Det hade varit jättestor skillnad. 8 var de förra säsongen i ligan. 46 poäng i och för sig. Och då ska man veta att Watford hade 40 som låg på 17:e plats. Platsen ovanför nedflyttningsstrecket. Så att det var ju extremt tajt där. 40 upp till 46. Plats 8 till 17. Så
det var väldigt tajt,
återigen, ja. Små marginaler.
Måste säga någonting om Burnley också den här säsongen. Alltså när vi nu går händelserna i förväg och pratar lite grann om en sluttabell, men jag menar, de är uppe på 52 poäng nu.
Ja, det är sensationellt.
Det är ju, man slår Leicester nu med 2-1 och vi pratade förra säsongen var den bästa säsongen i deras historia. Den har man redan passerat den här. Det är ju, Sean Dyche kommer ju helgonförklara, alltså han är ju redan helgonförklarad i Burnley, men jag menar, de skulle bygga statyer och döpa varenda gata i stan efter honom.
Ja, skönt med lite mer kontinuitet i de lite mindre klubbarna. Det har ju bytts friskt på tränarsidan. Så skönt att se någon som i alla fall kommer vara kvar en säsong till förmodligen. Om det inte går käpprätt åt skogen i höst. Men,
visst är det så också om... alla de övriga lagen då kvalificerar sig eftersom ja, jag såg ju någon med cupvinsterna här och hur finalen går, så kan det faktiskt bli så att Burnley får spela Europa League fotboll
ja, just det.
Nästa säsong.
Just det.
Det hade varit väldigt kul att få se dem, och det hade varit liksom någon slags belöning för den här framgången, att man får uppleva någonting, inte bara det att man får en tabellplacering man aldrig haft någonting, men man får faktiskt uppleva någonting som klubben aldrig upplevt förut, ett Europaspel.
Och man ska inte underskatta det där heller när ett lag som Europa inte har vant sig vid kommer ut och ser det som sitt livs...
Minns full här.
Precis,
med
det jag tänkte dra parallellen till. De spelar ändå Europa League-final mot Atletico Madrid, vill jag minnas. Mm. Under Hodgson. Och, alltså, det ska vara superhäftigt att se Burnley göra en resa i Europa.
Och fan, kan Östersund ta sig till något?
Ja, men det är det jag menar. Alltså, den typen av fotboll, det är klart det kommer bli svårt att komma till Turf Moor för...
Det är svårt för alla att komma till Turf Moor.
Slut.
Så är det ju. Det är ett jävla hårt gäng som han har dratt ihop där, Dyche. Och det är ju någonting med att just hans profil också, att han som hackar mycket på brittiska tränare, men det är ju också, han är ju som väldigt, han är ju ingen nytänkare liksom, utan han är ju verkligen en format ett av old school. Det finns någon som fortfarande kan få lite effekt på det med ett svagt material. Alltså just det som den här typen av fotboll är bra på, göra lag svårspelade, jobbiga att möta. Man driver upp tempot eller man sänker tempot och man täpper till. Och man, alltså allt det där som engelsk fotboll på något sätt
varit
kännetecknat för är det som Burnley fortfarande står för.
Det är det enklaste att sätta på plats i ett lag, det är ingen tvekan om det. Och det tycker jag också är en intressant grej, att gå tillbaka 10 år så hade Sean Dyche varit aktuell för Arsenal med de här resultaten.
Nej,
men det kommer han inte vara.
Nej, det
är liksom ändå fotbollsvärlden lärt sig nu att det går inte att ta David Moyes från Everton till Manchester United, för att det är en annan typ av uppdrag. Det krävs andra typer av liksom, kvaliteter. Mm. Och jag tror att... han kan absolut få ett lag med större status än Burnley. Mm. Men han kommer inte att kliva upp i kategorin som får någon av lagen liksom som jag tror inte ens Everton att han kan få en lag på den nivån.
Mm. Burnley nu 2 poäng bakom Arsenal.
Mm. Ja. Tänk om man har sagt det inför säsongen att Burnley kommer vara 2 poäng efter Arsenal framme i andra halvan av april.
Ja. Med fem matcher kvar.
Ja, där hade man trott att de var galen alltså. Ja.
Hade man fått det tipset så hade mitt tips sett betydligt bättre ut i alla fall.
Ja, vi tittade lite på våra säsongstips här med tanke på att toppen och botten verkar ganska satt. Och,
jag har fortfarande förhoppning om att jag ska pricka in min topp 6. Alltså alla 6 positioner. Mm. Men då måste det bli lite förflyttningar där. För jag tror att City 1, Tottenham 2, United 3, Liverpool 4, Chelsea 5, Arsenal 6.
Ja, det finns fortfarande chans. Det är ett bra tips alltså.
Finns fortfarande chans. Dock ska vi inte prata om resten av tabellen, för där hade jag ju saker som inte var på rätt plats. Burnley till exempel hade jag ju i botten av tabellen, bottenträsket. Men just toppen kan jag ha lite hopp om att pricka helt rätt på.
Jag tror nästan den jag har mest fel på är Newcastle, som jag stoppade näst sist. Och det var i skrivande stund då inte ett speciellt kontroversiellt.
Nej.
kontroversiellt förutspåelse. Det var de flesta som var rätt överens om att Newcastle inte hade lag för Premier League.
Ja. Jag satte faktiskt de bästa av nykomlingarna.
Mm, det var snyggt.
Ja, men jag tror det är mycket Benitez som det grundas på.
Så är det ju. Det är mycket Benitez som gör att de ligger där de ligger faktiskt. Mm. Vart hade du Liverpool?
Ja, men sluta. Ja, det var en missräkning. Men om ni minns tillbaks till i somras, så kändes det lite osäkert att nå i Liverpool i truppen.
Det var ju Coutinho-affären och ingen ny mittback in.
Vem skulle kunna förespå att Mohamed Salah skulle segla upp och bli någon sorts jagad av Real Madrid och...
Att han skulle gå bra, det såg man ju framför sig. Men inte att han skulle bli gud på det här sättet. Det tror jag inte någon såg framför sig.
Nej, att han skulle utmana liksom alla tiders målrekord liksom,
Nej, det var svårt att se.
Det var ju i hela den här Coutinho-härvan som man tänkte att oj, nu börjar det liksom skaka lite i bygget. Mm. Men man såg ju hur mycket Van Dijk påverkade Southampton. Jag tror det gjorde det ändå. Mm. Att han ville bort därifrån och skulle bråka och så vidare. Och Coutinho var ju lite likadant. Men till skillnad från Southampton så påverkade ju knappt Liverpool någonting.
Nej, det är inte många som tänker på Coutinho när de ser. Liverpool som slog Bournemouth 3-0. Inte mycket att säga om i helgen.
Nej,
de var ett bättre lag.
Ja, de har ju den där förmågan att städa undan lag på ett ganska enkelt sätt. Och inte ens mot den typen av motstånd saknar man ju Coutinho längre.
Nej.
Vilket säger en hel del om deras... utveckling.
Mm. Mål nummer 30 för Salah.
Och då har han med huvudet den här gången.
Med huvudet den här gången. Han har gjort ett
perfekt avvägd lobbnick.
Ja, ja.
Ganska fin boll också av Trent.
Trent Alexander-Arnold. Det är faktiskt han som slår den absolut första bollen i början av matchen som Salah håller på att stöta in i första stolpen. Den är nästan ännu bättre den bollen, för den går inte över backen utan den går faktiskt runt backen ner på fötterna på Salah.
Skulle man kunna prata om most improved player 2018, Trent Alexander-Arnold i hela ligan alltså.
Ja, det är mycket möjligt. Det kan ju finnas någon annan.
Sen
som
sen har det ju såklart med hans ålder att göra också. Han är ju ung, han är så att han borde ju såklart så det... bli bättre. Men ändå, det är alltså han har ju gått från att vara den svaga länken i Liverpool till att just nu med den formen han har vara en av de bästa spelarna på plan i match efter match.
Och framförallt de crossbollarna han slår, de är ju bra alltså. Det är riktig kvalitet. Så det gillar man ju. Han borde ju faktiskt inte vara så långt från en truppplats till VM som högerback. Det är klart att Kyle Walker har högerbacksplatsen
nummer ett, ja.
Given, men där bakom det är ju liksom är det Trippier. Hade du hellre spelat Trippier än Trent Alexander-Arnold i nuvarande
form? Det beror på vad du värdesätter, erfarenhet eller om du värdesätter form.
Klein har ju varit borta hela säsongen.
Ja, han är ju före Klein i min bok.
Ja.
Och sen beror det ju också på vad du värdesätter i. Vad vill du ha för typ av... vill du ha en ren inläggsspelare i Trippier, då kan du inte få en bättre. Alltså, hans inlägg är ju brutala. Men jag tycker Trent Alexander-Arnold med det en mot en spelet han har haft defensivt nu de senaste matcherna, så har ju det varit på en nivå där då kan han matcha Sané liksom i en duell. Då kan han ju matcha vilken ytter som helst i VM också.
Ja, det har varit imponerande minst sagt. Tabellen sats och
jag vill bara påminna lite, vi har ju haft den här, jag har ju skjutit in den lite grann och sådär, men var det inte lite snack i höstas om Klopp och Klopp out och sådär? Vi skrattar lite höhö åt det då, men
det var
någon falang i alla fall, ja, i den stora Liverpool-sfären om man säger så.
Absolut,
där,
runt om i världen. Det dök upp någon sån
han
hashtag.
Han kunde inte sätta försvarsspelare på plats och hit och dit.
Precis.
Liksom. Men jag ler lite åt den, för att jag vet att vi skrattade bort den då och sa att det jobbet han har gjort i Liverpool, det går knappt att göra bättre utifrån de förutsättningar han har haft jämfört med de andra toppklubbarna.
Mm. Man skrattar lite åt också, eller skrattar, men alltså hela Van Dijk-debatten om att det var för mycket pengar. Uppenbarligen så var det ju en lönsam investering, för han har ju verkligen stabiliserat den där försvarslinjen. Vi pratar ju inte om den alls lika mycket som vi gjorde för några månader sedan. Det var det ju hela tiden efter varje match, så blev det en sorts sanning i att Liverpool har usel backlinje.
Och sen vill jag minnas också att det var några, jag minns inte vilka, men jag hörde i alla fall i vissa experter här och där säga att det kommer inte räcka med Van Dijk för att få ordning på det där, för det är mer strukturellt och så vidare. Direkt när han har gjort sina första matcher.
Kommer du ihåg den alltså premiären när du såg, det såg ganska uselt. Det var mot Watford de inledde. Liverpool. Mm, var det första matchen?
Mm, det är mycket
och
möjligt.
Jamie Redknapp hamnade i konflikt med vem var det med? Med
inte.
Jamie Carragher var det ju. Okay. De hamnade i konflikt om Van Dijk och diskuterade där den ena då, jag vet inte om det var Redknapp eller Carragher, tyckte att bara man får in en Van Dijk så kommer det se så mycket bättre ut i Liverpool, och den andra tyckte precis tvärtom.
Okay.
Intressant att sätta dem bredvid varandra idag och höra dem prata om samma sak igen, för uppenbarligen så var det ju lite grann det som behövdes ju.
Alltså, någonstans är det ju den klassiska filten, antingen så fryser de tårna eller så fryser de näsan, va? Men det Liverpool har fått en lite större filt. Så de kan spela sitt offensiva, sitt pressspel och den typen av försvarsspel som går högt och sätter igång bollen snabbt och sådär, utan att bli lika exponerade när de har en Van Dijk som läser spelet lite bättre, som är lite kyligare i sitt försvarsspel än vad Lovren och Matip har varit
tillsammans. Och man ska inte underskatta storlek i det fallet med att ha den där typen av längd i försvars eget straffområde. Ja. När inläggen kommer in så han kommer att nicka bort några inlägg till.
Matip är ju lika stor. Det är ju bara att han har inte alls samma pondus. Det är ju mer än bara längden och storleken. Det är det att han vinner dem där. Han läser dem tidigare. Han har en helt annan pondus i backlinjen. Man tittar man
och
på
inte
senaste...
oäven med boll heller.
Nej, han har fina fötter och är upp och slår frisparkar ibland. Nu gjorde han ett försök till nu i helgen också.
Man såg ju direkt liksom när han kom in redan första matchen då, när han fick sin drömdebut också och nickade in segermålet, att han styrde och ställde liksom i backlinjen, att han vågade ta för sig. Så att nej, det är smart investering trots 837 miljoner.
Ja, nu när då vi kanske ska säga någonting mer. Vi såg att Southampton de tappade den matchen också, men cred till Chelsea som faktiskt kom tillbaks och spelade ett helt annat spel efter halva i den matchen. Det var inte bara Southampton som slarvade bort den. Det kanske var lite orättvisa. Det är också någonting, man kommer tillbaka från 0-2 och vänder till 3-2, kanske man ska ha en liten hyllning också. Inte bara såga den som förlorar matchen.
Hyllar ju Giroud i och för sig, gjorde jag.
Ja, jo, absolut. Han är bra, Giroud, alltså.
Ja, han ska ju hoppa in, ja. Då är han som bäst.
Ja, så är det, plan B är ju hans grej.
Ja, det har ju varit ganska länge i Arsenal också. Det borde han väl vara för Frankrike i VM också, tycker ni inte det?
Ja, det brukar ju vara tvärtom där.
Ja, där har han ju startat.
Gå in från start, ja. Så att han lär ju vara involverad på ett eller annat sätt.
Vi har fått mästare i Premier League. Vi har också fått mästare i Championship. Klara för Premier League-spel nästa säsong.
Ja, jag råkade dra på en repris där av Schalke Dortmund. Jag ville bara se om den funkar, men den funkar, så att den ska vi ta här efter podden.
Fokus nu för fan, Kalle, fokus.
Schalke Dortmund 2-0 i helgen. Ja, förlåt. Ja, vad sa du?
Wolverhampton.
Ja,
klara för Premier League.
Ja, trevligt.
Klara vinnare utav Championship.
Det var inget dåligt mål Ruben Neves gjorde där.
Nej, det är bra, är det.
Det var rätt skönt, för det flyttade ju fokus från den här dumma grejen i Champions League. Helt plötsligt så började alla prata om Ruben Neves istället. Ja, men jag gjorde det i alla fall.
Det har ju känts lite sådär att Ruben Neves överhuvudtaget spelar Championship-fotboll. Men han går från att vara en av portugiska ligan absolut bästa spelare, superlovande, helt rätt ålder. Han skulle ju ta det här klivet nu. Det var ju många topp 6-klubbar i England som var ute efter honom. Det var andra storklubbar i Europa. Helt plötsligt dyker han upp i Wolves. Och så förstår man varför, med Mendes och hans koppling till den klubben och de kinesiska pengarna. Och sen så får det på något sätt en lite bitter eftersmak. Det är klart att det är skithäftigt att se en bra spelare spela fotboll och vara... Nu blir han väl inte player of the year ändå i Championship, för det blir väl Ryan Sessegnon, tror jag. Men han har ju liksom under hela säsongen varit för bra för ligan. Man undrar hur han känner också. Ska han vara kvar en säsong? Nu går de visserligen upp i Premier League och han får spela Premier League-fotboll.
Ja, varför skulle han inte vara kvar då? Jag menar, han får ju spela, han får en viktig roll. Han går upp i Premier League. Han är fortfarande bara 97a. Det kommer han för sig vara resten av sitt liv, 97a. Men han är fortfarande bara 21 år. Och han får ju ett väldigt bra fönster om man vill ta nästa steg sen. Och han har ju tiden då för sig, men.
Jag vet inte om jag håller med om det där heller, med hela den här Jorge Mendes
debatten. Jorge Mendes
Men alltså, gillar kan man ju, det är ju, man är inte naiv. Det är väl klart man förstår att Mendes har att han tjänar extremt mycket cash på hela sitt nätverk som han sysslar med, hela det här systemet. Men när man lyssnar på de spelare som har jobbat med honom under väldigt lång tid och sådär, så det säger ju ändå de flesta att han oftast värnar om att spelarna ska, ja men de sätter upp, den första han ställer, första frågan han ställer till nya klienter är, men vad vill du nå? Vilken klubb vill du spela för? Och så säger de kanske, ja men Real Madrid. Ja men okej, okay, då gör han upp en plan för hur den här spelaren ska nå Real Madrid så småningom. Och om det innebär en vända i Wolverhampton då i Championship, vad spelar det för roll egentligen om det nu kommer att leda till att man hamnar där i slutändan ändå? Jag håller inte med om att det kanske är, varför måste man till en toppklubb direkt? Kolla på en sån som André Gomes till exempel i Barcelona, som inte får spela så mycket eller inte har fått spela så mycket under säsongen. Ja, men då skulle han kanske ha gått till en annan klubb istället. Det är ju svårt
skulle
att veta.
Skulle han gå till Wolves istället?
Men alltså Ruben Neves har ju ändå haft en framträdande roll. Alla pratar om honom. Verkligen. Efter den här säsongen. Så att hans aktier har ju förstärkts. Mm. Till skillnad från André Gomes då kanske, som inte har fått visa upp sig. Så att, ja. En parentes.
Absolut. I Champions ser vi då, ja, Wolves klara.
Det blir en häftig nykomling som kommer upp nästa år i alla fall, det kan vi konstatera. Det kommer mycket intresse över sommaren för det kommer spännande inför seriestarten.
Det är inte många som kommer tippa dem som strykgäng.
Nej, det är svårt att tro.
Fast frågan är ju hur många spelare som kommer. När man tittar på truppen idag, det är så många spelare som är inlånade också. Om de här lånen kommer förlängas. Typ Diego Jota tror jag också har förstärkt sina aktier till Atletico. Kommer han vara utlånad?
Jo, men det finns för pengar att plocka in nya. Och sen nu går de upp och får ta del av tv-avtalet och så vidare. Alltså, det lär inte saknas resurser till att plocka in nya spelare.
Nej.
Nej, och har du då en Jorge Mendes som...
Dessutom.
Som sköter allting kring det, som kan förhandla med sig själv om spelare i stort sett. Alltså Mendes är inte den första agenten som mer eller mindre kontrollerar en klubbs värvningar.
Man får ju inte göra det egentligen, man får inte sitta på dubbla stolar, men det är
men,
ju menar, lite gråzon.
Kolla hur Raiola hans position i Milan, kolla Mendes tidigare i Monaco, kolla alltså Raiola var ju nästan att han var på den positionen i Manchester United ett tag, när helt plötsligt alla Raiola spelare dök upp där och alla fick bra dealer och det var liksom...
Ja, och man ska ju vara noga med att lyfta fram att även för Mendes har det ju inte alltid gått bra, som exempelvis Valencia är ju ett väldigt tydligt exempel. Besiktas, där var ju ekonomin körd i botten i princip när Mendes liksom lämnade den där klubben. Så att det är väl klart att det finns exempel där det inte har gått vägen. Men sen finns det ju uppenbarligen goda exempel också. Och Wolverhampton är ju den senaste i raden. Där finns inte en portugisisk klubb som inte vill samarbeta med Mendes till exempel. Det säger ju en del.
Ja, han har ju
ganska bra krokar.
Hyfsade ingångar i portugisisk och sydamerikansk fotboll överhuvudtaget, både brasiliansk och på andra håll.
Och gamla DJ:en från Lissabons nattklubbar. Han har avancerat en del.
Ja, det är DJs och pizzabagare. Det är de som styr fotbollen.
De som kan snacka. Lär det väl vara.
Hustlers skulle jag kalla dem. Det är inte superrent mjöl i påsen hos någon utav dem, det kan man vara rätt säker på. Det är en jävla skurkbransch.
Det är en ful bransch, ja.
Vi ska ta frågor också. Jag har fått många. Petter Lundgren undrar om safe stands och status på den här infekterade frågan i England. Det har gjorts ganska mycket utredning. Det kom väl idrottsministern med ett uttalande om safe stands. Menade på att det är inget som vi kommer titta närmare på. Det är en högljudd minoritet som efterfrågar det här. Och det är ingenting som majoriteten alls vill ha. Där tror jag idrottsministern har fel faktiskt i England. Det gjordes en undersökning bland Liverpool supportrar som har blivit väldigt Liverpool är ju någon slags remissinstans i den här frågan på grund av Hillsborough. För det var efter Hillsborough som ståplatsläktarna förbjöds. Vi vet att de här efterlevarorganisationerna, överlevarorganisationerna och anhöriga agerar väldigt mycket som remissinstans för den här frågan. Men Spirit of Shankly då, som är supporterorganisationen eller supporterunionen för Liverpool supportrar, gjorde en omröstning bland supportrarna. Det var en övervägande majoritet som var för att Safe Stand på något sätt skulle i alla fall på prov införas på Anfield. Och de andra klubbarna har tittat lite grann på hur Liverpool agerar, för att det är ju i den klubben som det är absolut mest känsligt. Där var supporterna i en, liksom en övertygande majoritet för. Det har ju införts på Celtic Park i Glasgow. Har de haft en sektion med Safe Standing då, som är liknande den som finns i Tyskland då, med det är inte rena ståläktar utan det är de här, det finns sittplatser för alla, det är räcken som ska förhindra att folk trillar, att folk kläms ihop och så vidare. Det är väl det vi har i Sverige också, gissar jag. Jag har inte varit på ståplats på en svensk läktare på kanske många år i alla fall. Ja, det är inte min grej. Men så där är väl status. Sen har du gjort ett test då nere i League 2, där de här reglerna ser annorlunda ut. Man har ju inte samma stadionkrav när man kombinerar det först från League 1, som kravet på att det ska vara 100% sittplatser träder i kraft. Nu kommer jag inte ihåg vilken klubb det var som har haft det här på prov under säsongen. Står helt stilla ut på mig. Borde skrivit ner det. Men där i alla fall har det varit väldigt, väldigt, var Shrewsbury kanske? Shrewsbury. Ja, det är mycket möjligt. Har det i alla fall varit positivt i den diskussionen som har förts då bland Premier League-klubbar och inte minst i Liverpool. Nu har Liverpools då Spirit of Shankly haft delegationer uppe hos Celtic. De har besökt, de har dokumenterat och de fortsätter att driva det här arbetet för Safe Standing. Så det var ett oerhört bakslag då när idrottsministern går ut och säger att det här är ingenting som vi tror att det finns någon efterfrågan kring, vilket inte stämmer. Framförallt när ministern då uttrycker det som att det här är bara en högljudd minoritet, och när det faktiskt har gjorts en undersökning bland supportrar och det var en sån tydlig majoritet, jag tror det var att över 90% som var för, så blir det lite oinformerat är känslan man får. Så nu är det en sån här petition som vandrar runt bland fotbollssupportrar i England, om man skriver på för att helt enkelt regeringen ska öppna frågan och idrottsförbunden. Och FA i slutändan då är ju de som kommer fatta besluten. Så där fick ni en liten sammanfattning av hur läget ser ut just nu för Safe Standing. Och det, jag tror att det är någonting som kommer hända. Som sagt, Celtic har infört det redan uppe i Skottland. De kommer vara, om några år så kommer man kunna se väldigt mycket slutsatser kring det här. På många sätt är det säkrare med den här typen av ståplatsläktare, för att folk står ändå, inte minst på borta sektioner. Har du bara stolar, det är ju ganska mycket fallolyckor de senaste åren på att folk snubblar över stolen framför och trillar handlöst framåt helt enkelt, det inte finns något räcke framför för på borta platserna och även i vissa fall på hemmaläktaren. Jag har stått på The Cop och stått hela matcher, så är det ju, även att i vissa fall blir man tillsagd att sitta ner, men jag menar, i många fall så, och framförallt på borta läktar, där står ju alla. Det blir betydligt säkrare om det finns förutsättningar för det. Så, det var det. Anton Adamsson undrar, vilken klubb ser ni en störst chans att förbättra årets tabellplacering nästa år? Hur fan ska vi få ihop fem avsnitt till av den här podden nu när de här frågorna redan börjar komma som när allting är klart, men det ska säkert gå.
Det hänger ju väldigt mycket på vad som händer i sommar ju för många klubbar. Mm. Det är klart att man tycker att Arsenal
borde väl det vara det laget som har störst möjligheter att förbättra sin tabellplacering, skulle jag säga.
Chelsea hänger ju lite på vad som händer där med, ja, men vad Abramovich först och främst har för ambitioner och vad man tar in för typ av tränare istället för Conte. Vi kan väl räkna med att han försvinner.
Det kan vi nog göra.
Everton har ju en trupp som rimligtvis borde ha presterat bättre än vad man har gjort den här säsongen.
Men ligger ändå på nionde plats. Jag har svårt att se dem att de skulle ta sig högre än sjua.
Ja, det är bara jag.
Det var din chansning. Nej, men det är klart att ett lag som West Ham som ligger på plats 14 nu skulle kunna ta sig upp på övre halvan. Ja. Om David Moyes försvinner och man får in
om David Moyes försvinner.
Jag tror att det är
om Alan Pardew kommer in och
kanske inte Pardew, men jag tror att en förutsättning för att man ska hamna på övre halvan är att David Moyes försvinner från West Ham. Det tycker jag faktiskt. Och ett par spelare rekryteringar som faller rätt. Det finns ändå en stomme med hyfsade spelare i truppen, absolut tillräckligt bra för att
Och sen är det ju faktiskt extremt jämnt. Det vet vi ju varje
år.
Det
är väldigt, väldigt jämnt.
Från plats 9 till plats 17 är det ju extremt jämnt. Så får man bara till det, får man in rätt tränare, någon pusselbit spelarmässigt, så kan det vara skillnad mellan plats 17 och 9 faktiskt.
Nej, men det jag tänker med West Ham, de har ju faktiskt, känner jag, en klubb som har en potential att ta 50 poäng på en säsong och placera sig på så här sjunde, åttonde plats. Kanske då med lite tur och lite kuppspel Göran Burnley nu då för den här säsongen och ta en Europa League-plats då, på att man tar den här sjunde platsen och övriga topp 6 redan är kvalificerade för Europa på andra sätt. Så att det finns ju möjligheter. Sen får man väl se hur det blir då, men också Swansea är ju ett lag som skulle kunna placera sig högre, det tycker jag. Sen
ja, Carvajal, det är ju årets tränare. Definitivt.
Ja, han har inte riktigt det flöt inte på hela vägen för honom. Det gick ju oerhört bra i början där. Han fick ju verkligen en, nu har det gått lite trögare.
Jag tror att han är en dagslända.
Du tror det?
Kan du säga så?
Han är rolig att lyssna på.
Han är väldigt rolig.
Inte minst.
Dagslända med såklart alltså att jag tror inte att de kommer blomstra nästa säsong på det sättet.
Det kanske blir lite som med Clement. Man hade ju ändå,
det är det jag ser framför mig. Inte att han får sparken automatiskt, men att det, den där energin som han ger under en vår, den håller inte i sig.
Hannes skriver, Conte lämnar, Hazard säljs till Real Madrid och podden blir ny tränartrio för Chelsea. Vad sätter ni för långsiktig spelplan och hur spenderar ni de 200 miljoner pund Abramovich ger er till spelarköp?
Oj, det behöver man ju fundera på.
Ja, det behövs en central mittfältare som
definitivt
som kan flankera Kanté.
Ja.
För att det, Bakayoko funkar inte, Fabregas orkar inte längre. Han ser trött ut. Danny Drinkwater är inte tillräckligt bra.
Nej. Så där måste de in en klass spelare. Ja. Batanero från Sundsvall hade varit intressant.
Lägg 100 miljoner på Toni Kroos.
Ja. Kroos hade nog varit intressant rent liksom bredvid Kanté i en sån roll, ja. Sen behöver de ju en riktigt, riktigt bra winger igen. Om Hazard går. Och var hittar du den? Är det Martial? Eller vem är det? Ja, vi får se.
Varför inte Martial? Jag tycker fortfarande inte de har löst sitt strikerproblem heller. De skulle behöva in en målskytt som gör 25 mål per säsong. Det har de inte i truppen just nu, tycker jag.
Jag hade köpt tillbaks Diego Costa.
Ja, men varför inte en...
Ja, man saknar honom.
Ja, absolut.
Gå tungt in på Dzeko. De var ju där och fiskade i vintras.
Dzeko
vill säkert ha lite revansch i England också. Roma behöver pengar.
Men visst var det han själv som tackade nej till att han ville inte lämna Rom.
Så var det. Men det kan vara nya förutsättningar i somras.
Ja, det kan hända mycket. Om de vinner Champions League nu kanske, så känner han att han har gjort City.
Tycker det ändå känns som en backlinje att bygga på. Courtois i mål, tycker jag, även om han inte har varit lika bra som han var kanske första säsongen för Chelsea, så känns han ändå som han är tillräckligt bra.
Jo, men det är
för att vara en topp 4 målvakt.
Andreas Christensen, som det namnet har jag säkert nämnt 120 000 gånger.
Han tappar lite under våren.
Det är ju väntat för en så ung spelare.
Absolut.
Liksom.
Absolut. Men jag konstaterar bara det, med tanke på att vi hyllade honom så extremt mycket i vintras där, så man ändå säger att han har tappat lite här nu under våren.
Ja. Det känns ändå rätt övertygad om att det är en framtida storback för Chelsea. Det känns verkligen så. Jonas Sällström undrar, vilka spelare tycker ni har åldrats ovärdigt i år? Det brukar alltid finnas några stycken som man har, så jag kan tycka att det var i och för sig kanske inte i år som Wayne Rooney åldrades ovärdigt. Det var ett tag sedan. Var i och för sig rätt bra i början på säsongen för Everton, men i vissa prestationer den här säsongen så har det ju sett
för mig var han ändå överraskande bra, sett till att Everton var så totalt usla i början. Det var det kändes det som att det var han som höll dem flytande. Så jag tycker lite hårt
I höstas var, kan jag hålla med om, att det var han ju viktig för dem. Har vi några fler? Åldrats ovärdigt.
Ja, det är klart att det finns fler. Jag kommer inte på någon nu. Så Jagielka har inte varit speciellt bra den här säsongen.
Cahill kändes som att han, jag vet inte, som att han har tagit något steg bort från Chelseas startdel.
Koscielny skulle jag känna att han inte
är lika bra längre.
Inte kommer upp på sin naturliga.
Charlie Adam känns väl rätt trött också. Gör inte det.
Känns lite trög.
Ja, lite
så rapp i steget som han en gång
var. Boni, även om han inte är super gammal.
Det var Peter Crouch som still going strong.
Ja, årgångsvin Crouch.
Precis. Det finns för några stycken. Jonas Hellström undrar också, hur bör Everton tänka kring sin backlinje i sommar? Ashley Williams är väl någon som kanske också har,
ja, han har blivit trött alltså.
Blivit trött. För så bra som han var i Swansea sista säsongen där, och med sin insats i EM och...
Han var ju bra i många säsonger i Swansea, ja, men jag håller med dig. Där hade han ju en peak där med EM-insatsen och så vidare. Men han känns ju sjukt trött nu alltså.
Ja, man vill ju ändå ge Keane en andra chans.
Han har också åldrats. Unge Keane.
Men annan person bredvid honom,
jag förstår,
så kanske han kan lyfta
det till den där. Det tror jag säkert. De plockar väl Tarkovski nu från Burnley till nästa säsong, så har de plockat två mittbackar därifrån.
Ja, faktiskt.
Jonas Åkerblom undrar, Benitez en kandidat till årets tränare?
Nej, vi har ju sagt det, att han räcker inte till riktigt där. För mig är det ju Pep Guardiola som är överlägsen. Och sen tycker jag Dyche är såklart tvåa. Och sen är det ju egentligen bara en grå massa. Men det är klart att om Klopp går här och vinner Champions League, då är det klart att han ska upp där, för mig tvåa då. Alltså på den listan. För att jag tror att den där utmärkelsen, det är faktiskt inte bara i Premier League, utan det är vad klubben har presterat under säsongen, så att säga. Vi får väl avvakta säsongen tills den är slut. Och som sagt, om Klopp står där och lyfter bucklan, så då
får man säga att... Det är inte så många engelska lag som har vunnit Champions League de senaste 20 åren.
Nej, det så är ju bara Chelsea och Manchester United.
Och Liverpool.
Ja. Jo, men förutom Liverpool menar jag.
Ja. Så att skulle de göra det, då får han faktiskt vara in contention ändå.
Och det känns ju verkligen som att det kan hända också. Alltså det känns på riktigt. Det är inte bara så här att...
Jag har ju sagt att jag tror inte Real Madrid vinner igen. Jag tror att vi får se en vinnare utanför La Liga, sa jag innan 16-delsfinalen eller 8-delsfinalen här. Så jag står fast vid det. Men Bayern är ju en tung motståndare. Och Roma är ju en underdog som man inte ska få underskatta heller. Så att,
jag ser ju hela scenariet så otroligt tydligt framför mig.
Vad är det då?
Att Liverpool får stryka Bayern München i finalen. Det byggs upp. Klopp får inte sin revansch mot Bayern München. För Bayern München är så jävla vidrigt bra på att vinna saker.
Men de har ju inte heller vunnit Champions League så många gånger de senaste 10 åren.
Nej, det har de inte gjort. Men den gången de gjorde det, då var det mot Jürgen Klopps Dortmund. Ja, som på ett liknande sätt som Liverpool liksom blåste
men
fram.
Men om vi inte ska se glaset som halvtomt här då, vänd på det. Klopp besegrar Bayern München i finalen. Vad vore inte det för story?
Det hade varit en story, men det är inte så det kommer bli.
Nej, okay.
Vem är det som är det Schammes då som avgör i Kiev? Eller vem är det som framför det?
Alltså det är väl säkert den jävla Thomas Müller.
Den där jävla.
Det är det väl, men är det inte det? Det är klart det.
Ja, det är det. I hear you.
Eller förstås Lewandowski.
Såklart, ja. Som lämnade då.
Ja, precis.
Och Hummels assisterar.
Ja, precis. Ja, det är så hemskt att tänka på. Fan. Jag blir ledsen bara.
Vi är inte där än, psyk.
Nej, det är så, men så kommer det bli. Liverpool vinner, slår ut Roma. Bayern München vinner med ganska så här tydliga 2-0 i finalen. Ja, nej, ni hör ju.
Är det lunch snart eller?
Det är lunch snart. En fråga till. Jimmy Stråle undrar vilka situationer eller till och med mål i matchen mot City kan FA i efterhand gå in och ge Spurs eller allra helst Kane en fördel i? Alltså. Skämtet som aldrig blir tråkigt.
Men man blir lös. Inte det ändå. Alltså, jag har ju tröttnat på det där Kane-skämtet. Alltså. Om de nu har gett han mål, ja men ja. Alltså, jag har inte sett någon liksom, vinkel som har gett mig någon så tydlig bild av varken åt det ena eller andra hållet än.
Nej.
Har ni gjort det? Har ni sett något där ni verkligen kan slå fast att ja, nej, det är åt det ena eller andra hållet?
Nej.
Men jag sitter man gjort lite när det var, att var Eriksson som gjorde Tottenhams mål nu senast. Då börjar man tänka, jaha, men vad hade han kunnat stå på för i antal mål liksom, om han hade fått det där målet. Han hade seglat upp några passeringar där.
Så, ja.
Nej, men jag tycker också det har blivit lite. För grejen är, vi vet ju inte riktigt bakgrunden till det här heller. Alltså, handlar det verkligen, har man slagit fast att det handlar om skytteliga ledningen eller är det någonting annat? Även jag tycker inte man har sett någonting. Jag har inte sett någon kommentar från Pochettino om det, men jag kanske har missat. Jag vet inte.
Nej, jag vet inte.
Nej. Jag vet inte heller. Hörrni, nu är det faktiskt lunch. Tack för att ni har lyssnat. Tack Kalle, tack Frida för att ni kom hit. Vi är tillbaka om en vecka igen.